Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Så säger jag välkommen hem till Sverige och välkommen ni som lyssnar till det 97 avsnitt då.
Fan, bra det går.
Helvete.
Mm. Ja. Ta en klunk till nu så, du, ja. Så sätter du det här kanske på andra försöket.
Välkommen hem Jerka till Sverige.
Tack.
Och välkommen ni som lyssnar till det 97 avsnittet av podcasten Recept Tack med mig Niklas Niemi och med dig Jerka Johansson.
Mm. Mys.
Äntligen får vi ses igen.
Ja.
Det var oerhört länge sedan.
Det var oerhört länge sedan och det kändes också när vi såg oss ut på gatan att vi på lite olika platser i livet.
Ja, men det
mentalt.
Är ja.
Men kanske lite på samma också på något sätt.
Ja, i olika liksom spektran av det som jag brukar säga smeten.
Ja, du upplever just nu kanske piken av jobbiga småbarnslivet. Och sen så kommer det nu börja lugna sig.
Ja, för fan. Det är lugnt. Det är bara
piken.
Ja, det var bara det att i helgen så var min tjej i Paris. Maja, vet du. Och då så, när hon var det,
Såg det.
Då lyckades jag dra på mig någonting som jag gör en gång, två gånger året. En sån här en feberhigh på 36 timmar. Så jag låg och skakade i, med 40 graders feber med en unge bredvid mig.
Oh.
Och skulle ta hand om det där
barnet. Oh my god, det var kul alltså.
Och sen så kom han ur där på lördagen. Sent på kvällen.
Mm.
Och sen på söndagen. Hemma. Då har den här jävla ungen blivit sjuk och åker på samma feber. Så nu ligger han hemma och då har jag kommit hem från Paris och nu får hon sitta med honom.
Oh.
Det var det.
Det är kontraster, alltså speciellt om man har varit borta så och kommer hem till verkligheten. Det var som min söndag, jag kom hem söndag morgon.
Ja, men berätta, du har ju varit, hur länge var du i New Orleans?
Vi var i New Orleans i en vecka.
Mm.
Och hade ju precis hunnit akklimatisera mig till den dygnsrytmen. Det är ju 7 timmar minus.
Ja, bakåt, precis.
Bakåt, precis. Ja, så när man kommer dit så har man ju plötsligt bara vunnit 7 extra timmar.
Ja,
de satt vi i och för sig av på Newark eftersom vi missade 2 flighter på vägen ner i förseningar. Men när man kommer hem då så blir det ju någon sorts kortslutning för att då reser du ju liksom, du blir av med de där timmarna igen.
Vilken
jävla analys alltså.
Ja, det var.
Ja, men det slog ju mig när jag landade söndag morgon och ville gå och lägga mig.
Ja.
Att då var det ju så här, hej och hämta barnen hos sin mamma och liksom var farsan hela dagen på söndagen och dela ut presenter och sen grilla och leka och hej och Och då ville man ju bara sova.
Mm.
Och sen så på kvällen då när det väl var dags att sova, då var jag ju superspeedad. Så jag kunde inte somna förrän 3 i natt. Vaknade 7 och skulle köra ungarna till skolan. Och var ju bara ett lik. Och sen innan jag skulle träffa dig då så satt jag på mitt kontor och betade av alla grejer som jag har missat den här veckan. Och jag sov ju i 1,5 timme i liksom kontorstolen. jag var bara helt död alltså.
Jag ser det verkligen framför mig också.
Ja, jag är så jävla dålig. Jag är så skör för att sånt här klarar inte jag av jetlag.
Nej, men jag tycker också att jobbar att komma hem och åka dit, Sverige.
Såklart.
Men inte så farligt. Alltså det är över imorgon tror jag, då är du tillbaka.
Ja, jag hoppas det, men jag måste disciplinera mig. Jag kan inte sova på dagarna. Jag kan inte hålla på och gå och lägga mig på dagarna.
Fan. Men jag lyssnade på Filip och Fredriks podd. Filip och Fredriks svarar heter den ju.
Just det.
För jag har skaffat podd med premium.
För deras skull, eller?
Ska jag säga att jag har
gjort. Ja, är det värt det alltså?
Jag gjorde det för att Tutu Balutu gick över dit.
Aha.
Och då fick jag med dem på köpet.
Ja, deras strategi fungerar med andra ord.
Ja, inte så bra tror jag.
Nej, för trenden är väl att man går dit och så får man skitmycket deg och sen så, men man tappar i lyssning.
Ja, ja verkligen.
Ja, och sen byter man efter ett tag igen.
Men då i alla fall så lyssnar jag på den. Den är skitbra podden. Alltså verkligen. Filip Fredrik svarar.
Ja.
Det är bra frågor de får också.
Okej, okay, kul. Mm.
Och de är bra på att svara på saker. Men då var en fråga. Mm. Just det här som handlade, jag kommer inte ihåg frågan var, men det de pratade om i alla fall, landade i att de pratade om när man kommer hem efter en resa.
Mm.
Så borde det finnas en buffertdag.
Mm.
Där man är ju utsliten. Man har ju verkligen liksom, man har ju rest och liksom levt livet.
Ja.
Man är inte i stånd.
Nej.
Att liksom vara farsan hela dagen.
Nej.
Man ska ha 12 timmar av en, bara som en liksom, man typ en, lägga sig liksom på ett flygplatshotell ute på Arlanda.
Ja.
Och bara liksom komma tillbaka in i världen.
Ja, verkligen. Men vi var ju så vuxna. Vi liksom, alla vi utom Ville då, vår kökschef, har ju, eller liksom flera, Ville har ett barn, vi har, de flesta andra har flera barn. Mm. 2 eller 3. Och vi var ju väldigt duktiga allihopa och tog sista dagen där som en jättelugn dag.
Ah, ja.
Gick inte ut liksom, utan gick hem och las och så här, tänkte resedagen ska, ja, resedagen ska inte, vi ska inte vara bakis och dra väskorna där.
Det på finns inget sexigt med
liksom, flygplats i Chicago liksom, det orkar man ju inte längre.
Nej.
Det orkar man när man var ung, men nu går inte det. Så vi tyckte vi var så jävla duktiga. Mm. Och så ändå i söndags så var man ett vrak. Men
jag tycker det är bra om idén om att det finns på Arlanda, finns en sluss för hemkommande föräldrar som har varit iväg.
Ja, med en sån här sleeping pod hotell typ.
Ja, exakt.
Ja, man bara lägger sig i ett bås och bara, okej, nu måste jag bara tänka lite här.
Och ljud, liksom terapi.
Ja.
Och bara liksom.
Men det var väldigt kul. Jag har inte varit i USA sedan jag fick barn och jag kommer ihåg när min pappa reste mycket när jag var liten, när han kom hem från USA. Det var liksom julafton alltså. Ja. Det var så jävla mysigt att ge till sina barn. Jag hade köpt så mycket sjukt äckligt amerikanskt godis och fizzy pops och liksom konstiga popcorn och läsker och grejer.
Ja, de måste ha varit här i himlen.
Ja, men det var helt fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Jag överkompenserade också. Jag gick ju loss.
Ja,
jag har ju satt en standard nu som är helt fruktansvärd. Men det går inte att inte köpa liksom ett par Air Jordans till Viggo.
Nej, det är klart.
Ett par svarta läder Air Jordans till den lilla jävla tvååringen.
Ja.
Som han är rädd för. Han vill inte ha på sig, han tycker de är läskiga. Läskig. Det är inte läskigt. Men pappa kostade 1100 kronor och du tycker de är läskiga.
Om valuta
och vandring. Ja, och sen taxes och skit.
Ja. Ja, du vet, det är klart.
Ja, nej, men nej, det är inte klokt.
Nej, men
det är inte klokt.
Jag gick in på Sneakers & Stuff på Åsagatan och skulle också köpa ett par Air Jordans till Harry. Men då har man inte samma incitament att köpa när man liksom bara går och drar benen efter på Söder. Men då kostar typ 900.
Ja.
Utan, då förstår jag varför det kostar så dyrt för dig. Var det någon som rökte i gänget?
Rökte Sig?
Ja.
Ja.
Ja, men jag tänkte, det är ju alltid kul att veta, tycker jag, det är alltid olika delstatspriser på cig i USA.
Jaha, nej, det vet inte jag eftersom jag inte röker.
Ja, sent.
Men det,
för det går från typ så här $3 i New Mexico eller så här Arizona till liksom $19 på Manhattan.
Jaha, okej. Okay. Ja, nej, men det var pissdyrt. Alltså jag köpte liksom, satt på sunkak och drack öl i plastglas som kostade $10.
Oj, okej. Okay.
Ja, det var ju som om man bara satte ölen i halsen. Mm. Men var vi någonstans? Jo, när man kommer hem så måste man ha en liten anpassning. Ja, det är en bra idé. Det är ju alltid samma visa när man kommer hem från något.
Ja, ja.
Och verkligheten slungas i ansiktet på en.
Ja, men jag kom hem igår ju. Alltså, lite samma grej som du. Att jag hade varit hemma och hon behöver liksom överkompensera så att säga.
Ja.
Genom att vara där på 100%.
Ja.
Liksom. Men alltså, det är klart att det är skitstökigt. Alltså, man fattar det. Man har varit ute en hel, en weekend framförallt. Man maxar i weekend.
Mm.
Sen liksom mellanlanda i Oslo.
Mm.
Du vet, komma hem en timme innan läggdags till barnet. Då är det liksom inte, man är ju inte, jag fattar att hon inte är aspigg på att ta den hela åren. Liksom. Men det krävs ju av en.
Ja, visst. Självklart.
Men man kanske borde inrätta i sin egen relation att så här, den som är ute och reser, dagen du kommer hem så är du är fri i, alltså, i 12 timmar.
Ja.
Sen ska du fan med för jobb.
Det var som när Lisa kom hem från 48 timmar Berlin med jobbet.
Ja.
Det var ju, då var hon ju ett lik.
Liksom. Ja, ja.
Då gav jag henne en dag, hon låg på soffan.
Mm.
Ja.
Ja, men du ser, du är bra.
Ja. Ja. Men när man var borta i en vecka och haft egen tid, ja, då är det lite tall order att säga att jag vill ha en dag när jag kommer hem. Alltså weekend kan jag köpa, ja, men en hel veckas... Alltså vi har inte heller... Vi, som jag sa tidigare, vi är ju gamla gubbar, så att vi har inte heller... Det är dagarna som har varit fokus, day drinking.
Ja.
Och sen har vi gått hem vid 12:00, ja, ja, liksom, och nannat, eftersom vi har ett späckat schema. Så att den där bufferdagen, den hade jag inte förtjänat.
Nej, okej.
Okay. Ändå.
Men jag tycker man kan införa den som en regel. Så kan man förhandla med den.
Nej, men det är inte en dum idé. Ja. Nej.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja, det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden. Ja. Alla andra ölmärken har, du vet, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också... att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en, liksom ett ställe, ja, som har pilsnerurquell. Så ja, har de alltid en... Då har man liksom en pilsnerurquell-certifierad tapster.
Mm.
Som genomgår liksom en, ja, de är en ölmästare kan man säga, ja. De genomgår en 4-dags utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting.
Mm.
Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar mycket om.
Ska vi gå igenom den?
Men det tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då, skölj alltid glaset innan upphällning. 2, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen, upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet.
Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om en rätt som du... Det här är väldigt roligt.
Ja, det är märkligt. Du visste inte om det här ju.
Nej, inte förrän...
innan här.
Nej.
För att det var ju så att vi poddade förra veckan. Du från USA och jag framifrån. Min pissiga lägenhet på din vägen som jag hatade. Och så. Men jag blev så jävla inspirerad av att tänka och prata med dig om er resa där. Så jag gick ut och köpte ingredienser till en muffaletta.
Mm, trevligt.
Och för de som inte vet vad det är så är det ju en macka.
Ja.
Som härstammar från just New Orleans. Det är väl liksom egentligen deras nationalmacka.
Ja, det är det ju. Det är det. Jag tror att egentligen
längst bak... Ja, det är
Siciliansk. Ja, precis.
Ja, det är Sicilian New Orleans collaboration så att säga. Det var väl sicilianska liksom arbetare som hade den, tog med sig den till USA på talet när de kom dit och byggde landet.
Ja.
Den har ju liksom stått sig het där. Den är ju enormt stor där, va, i New Orleans.
Ja, den är väldigt stor. Den och Po' Boys, alltså den här
det är de två som är liksom mackorna.
Ostronmackan. Ja, det skulle jag väl säga. Att det är de huvudsakliga, det är de största mackorna. De finns nästan överallt.
Ja.
Men sen så har de här liksom kanske yberhippa ställena, de tycker kanske att Po' Boy är som att det är lite uttjatat typ.
Mm.
Det var någon restaurang vi var på, så här, don't ask about a Po' Boy typ. Så här, ja, okay, dumma jävla turist typ. Men samtidigt så är det en otrolig stolthet, så att det är ju verkligen tävling vilka som har bäst Po' Boys. Och en del av vårt uppdrag den här veckan var ju att hitta bäst Po' Boy. Så vi åt ju kanske en Po' Boy om dagen.
Mm.
På olika ställen. Och de allra bästa hittade man ju såklart i en jävla deli, en vanlig 7-Eleven-aktig butik. Typ. Ja. Längst bak så fanns det ett litet kök där det stod två snubbar och bara
var bäst,
brassade. Liksom. Och de var så jävla bra. Men även om man åt en Po' Boy på typ en... jag spelade golf en av dagarna. Då var ju på en golfklubb liksom. Mm. Där man, i regel är maten ganska äcklig på golfklubbar. Men här åt jag en shrimp Po' Boy som var helt otrolig. Så att lägsta nivån är hög på de mackorna.
Nej, men
samma sak med muffaletan egentligen.
Och där vi har ju haft vi hade ju muffaletta i början på Sandhäxan,
ja.
Men den sålde ju inte så bra.
Nej.
Alla vill ha varma liksom mackor med smältost,
ja, inte, okay.
Men jag älskade ju den. Jag tyckte den var fantastisk. Så att jag hade ett litet sidoprojekt i veckan att försöka hitta en så bra muffaletta som möjligt. Och mina kompanjoner, de åt ju aldrig någon muffaletta, för de är typ trötta på den och tycker inte att den är så spännande.
Nej.
Men jag beställde in den då och då, också för att det var skönt med ett avbrott från allt friterat, ja, och liksom slabbigt. En muffaletta är ändå rätt clean liksom. Mm. Det är ju mer som en smörgås. Så jag åt kanske 3-4 stycken och sista dagen prickade jag rätt. Och då var jag på Steins Bakery and Deli eller vad fan det heter, som är också ett gammalt anrikt ställe. Som också var så jävla snyggt och coolt och äkta. Alltså du vet, det såg ut som det hade sett likadant ut i 50 år liksom. Och den muffaletan var helt jävla otrolig.
Ja, det där är ju...
Och perfekt ratio, perfekt bröd framförallt. Vad hade du för bröd?
Det där är ju absolut svåraste, ja, med brödet. För det, just det här brödet, jag har gjort ju min research på den här, ja, mackan.
Mm.
Jag skulle säga, jag lagt kanske 10 timmar research på mackan. För jag blev så inspirerad av att läsa om det. Ja. Så att jag liksom bara förkovrade mig. Och det är just det svåraste. Man kan få jättebra muffaletta i New York överallt, men de har inte brödet som finns i där.
Nej.
Men det jag gjorde var att jag undersökte hur man kan göra. Vissa säger att man kan köra bara med typ en focaccia. Dåligt tycker jag. Ja. Det ska ju vara ett sesam crust på ovansidan av brödet.
Ja, det är väl kutym.
Ja. Ja, det ska det ju verkligen vara.
Mm.
Så en blandning av liksom focaccia eller ciabatta ska liksom,
ja, men precis.
Det är så den ska vara i sin konsistens.
Ja, men får absolut inte ha en hård yta.
Nej, precis. Eller precis.
Alltså den får inte vara så här som en, om man köper en baguette här.
Nej,
i
det ska
Sverige,
ju inte liksom göra ont i precis. Nej.
Men alltså det här var, det är intressant här med brödet, för att det var någonting som vi var så jävla rörande överens om. Det är en av våra liksom slutsatser från New Orleans-resan. Det är att det här brödet som var på nästan alla mackor där, det hade vi aldrig ätit förut.
Nej.
Det var, alltså jag har aldrig ätit det i Sverige. Och det låter dumt, för att det är ett vanligt ljust bröd. Mm. Det är ett vanligt ljust, fluffigt bröd.
Mm.
Men sättet det fungerar på i mackan är helt otroligt. Det är liksom ljust och fluffigt och
kompakt fast ändå.
Kompakt, men När du får in den, då tänker du så här, helvete, hur ska det här gå till?
Ja.
Den är så jävla stor och fluffig. Det kommer vara som när man äter en baguette på Delselius. Det är bara bröd. Alltså det är bara brödmassa. Men så fort du liksom trycker ihop den och tar första tuggan, då sjunker det ihop och blir nästan platt och frasigt och saftigt och fluffigt. Men det håller crusten så att det inte blir slabbigt igenom brödet.
Nej.
Också. Så det är så perfekt. Ja. Och vi började kolla YouTube när vi var där. Bara, hur gör de det här?
Mm.
Och det finns ju massa recept på YouTube. Men det är svårare än man tror att få till. Och jag tycker jag vet ingen svensk bagare som har fått till det. Och det där är någonting som vi har funderat på, om vi ska försöka ge oss på liksom.
Ja,
för det är ett jävligt roligt projekt.
Och blir ni bäst på det, då är ni ju också en konkurrensfördel.
Ja.
Men jag gick runt på Söder på olika bagerier.
Ja.
Och bara hittade, vad kan det här, vad kan funka?
Ja.
Så då hittade jag på Gunnarssons konditori ett italienskt sesambröd, vilket lät bra i grunden. Liksom.
Mm.
Ja, och det blev bra. Liksom. Men den limpan, så att säga, eller brödet, var så högt. Så att jag liksom, gjorde så att jag bara liksom skar bort mittendelen på den.
Mm.
Och så använde jag liksom toppen och botten.
Kanske
på gränsen till att just det var, men det var inte så att det gjorde ont att äta. Det var inte för hårt brott och så, men det funkade jättebra. Italienskt sesambröd där.
Okay,
så jag tror jag skulle
herregud. Ja, men jag vet det också. Ja. Jag hostade hela veckan där borta.
Ja.
Och hostade än. Och så var det precis på väg att gå över, och sen satt man på den här
flyget,
iskalla nattflighten med SAS,
och då är det bara
och det är bara, jag vet inte vad som händer här faktiskt med mina lungor.
Jag tänkte vi kan köra mackan ett snabbt idag. Vi börjar med den. Alltså, vi kan börja med köra receptet i början på avsnittet.
Ja.
Men först vill jag bara säga det med brödet. Om jag ska göra om det här igen, så skulle det nog gå för det här brödet. För det här var verkligen så. Framförallt innehållet. Det här med att det håller stansen. Suger åt sig smakerna av det som är inne i mackan. Och crusten behålls. Men det skulle kanske funka med en jävligt bra ciabatta också.
Ja.
Skulle jag tro.
Ja. en liksom bra, inte för kompakt focaccia. Men mm. det som vi också tänkte när vi var där, det är att de bröden är också, det blir liksom lite flaky på toppen av dem, alltså i skalet.
Mm.
De blir lite spröda i toppen. Mm. Och det enda som jag kan påminna mig om i Sverige som har det, det är typ så här vanliga källarfrallor.
Mm. Alltså
källarfranskor. Ja. De är runda. Ja. Som är lite så här glansiga, lite sega. Och som också blir lite så här flaky när man börjar äta dem. Att det sprakar lite så här.
Alltså, de har man minne från, du.
Ja, verkligen. Ja. Och den tror jag, om man skulle baka typ en sån, fast riktigt bra. Ja. Och inte liksom i någon plastpåse.
Nej, för det vet, sagt, innehållet är ju bara liksom, det blir som en degklump bara. Ja. Alltså i de som egentligen. Alltså crustet är helt, men det som är inne, de som man köper nu på Ica och sådär.
Ja.
Det är ju bara en degboll liksom.
Ja, precis. Ja. Ja, men det är också något, jag tror också det är någon kalljäsning och hej och hå. Vi började ju som sagt kolla en massa YouTube-recept där. Men det är en vetenskap. Och man önskar att man var bättre på att baka. Att man liksom hade besatt den här. För det är ju kemi liksom. Och sånt, jag är skitdålig på att baka. Annars hade jag gett mig på att försöka få fram det här själv.
Mm.
Men vad bra att du hittade ett okej bröd då.
Ja, men det är alltså ett okej bröd. Alltså,
men sen är nästa steg då. Alltså skinkan och osten, det går ju att hitta. Alltså det är inga problem.
Det är inga svåra grejer.
Men giardineran, den är ju också, den måste ju vara bra balanserad.
Ja, men
fick du till den eller?
Det tycker jag verkligen fick. Ja, för nu har vi pratat ju om den här mackan som alla vet vad det är. Men snart får vi berätta.
Ja just det, men det är ju alltså en olivsallad.
Mm, det är en olivsallad och sen så är det ju massa olika korvar och skinkor. Och sen så är det ju lite provoloneost i också.
Ja, precis.
Det är det som är mackan egentligen.
Ja.
Men jag fick det för till det. Jag gick till Stockholm Ost och Skärk. Köpte en olivmixblandning.
Ja.
Så, och sen köpte jag, som jag också fick tips om, att man ska ge lite så här grillad inlagd paprika som man skär ner.
Mm.
Och i den här ena burken med oliver så låg det också då morötter och sånt skit.
Men ibland sen, kan man ha lite blomkål i också.
Ja, men exakt. Och det är ju som kompenserar upp det här. Mm. För att när jag smakar på det här så var ju inte det här liksom, den här riktiga inläggningen.
Nej.
Så jag kompenserar upp det med en riktig vanlig liksom sån inlagda grönsaker från Felix typ.
Mm.
Så ibland, jag tycker jag fick en bra mix på den.
Ja, fan, alltså, kul.
Den var jättebra tycker jag. Och sen framförallt tycker jag att den här rökta smaken av grillad paprika som den gjorde sig fan bra där.
Ja, kul alltså.
Så att vi kan väl sätta igång med veckans rätt då.
Det är också en perfekt sommarmacka om man tänker på som vi lärde oss när vi först hade muffuletten och började läsa om den. Det var ju där, det tror jag vi har berättat på den förut, men att det är ju en picknickmacka.
Exakt.
Och man gjorde den på morgonen, åkte till stranden och så lät man barnen sitta på lådan som man hade den i, så att den blev lite så här tillplattad. Exakt. Och rumstempad typ. Och så tog man fram den till lunch och då hade den legat och svettats lite och göttat sig. Men det funkar ändå, det blir skitgott. Så det är skitbra att göra nu i sommar.
Alltså verkligen.
Alltså inför en strand
med dag trip. 2 också.
Ja.
Alltså jag åt ju den här hela helgen sen.
Ja.
Alltså hade den i kylen bara wrappad.
Ja.
Alltså de är bäst dag 2.
Ja. Ja, men den är fin på det sättet. Mm. Det är en sommarrekommendation från oss till er.
Så att, och det står ju, jag har följt ett recept ganska, inte recept, jag har följt rekommendationer hur man ska, när man lagar den väldigt mycket på något som heter från serieseats.com.
Uh-huh.
Det är sådana människor som är galna som lagar för mycket av samma sak.
Ja, kul. Sånt gillar man.
Och han som har skrivit det, han liksom såhär, det finns 4 saker med den. 1. The bread. 2. The olive salad. 3. The cold cuts. Sen, det viktigaste, ingrediens 4. The waiting.
Mm.
Det är det viktigaste med att man får inte bara skära upp den och äta den.
Nej.
Det är bara, det tyder på mycket som det du säger.
Ja.
Jag tycker han inleder väldigt fint också i sin, han verkar gilla det här med Faleta.
Ja.
Och du vet Crosby, Stills & Nash.
Ja.
Den här country.
Ja, just det.
Är det någon slags typ av all-star-band? Typ?
Ja, det kanske det är. Ja. Jag är så jävla dålig på sånt där. Men
kan spela lite Crosby, Stills & Nash.
Mm. It's getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry.
Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely.
Så här skriver han. Mafaleras are nothing like the superband of sandwiches world. Sesame crusted bread isn't Crosby. Olive salad doesn't compare to Steven Stills. And a few slides cold cuts sure as heck ain't no Graham Nash. But like most great and simple foods, it's the magic that happens when you combine these three basic elements in a very specific way that elevates a sandwich to true greatness.
Mm.
Det är lite så.
Vackert.
Man liksom tar de goda sakerna i livet och sätter upp dem till en sak. Och så blir det bra. Så att, ja. Det man egentligen då helt enkelt behöver när man gör den här.
Mm.
Muffaletan. Som jag kom att älska mer än jag trodde jag skulle göra.
Ja, det är kul. Du är inte så mackig killen.
Det är sjukt nog är jag ju inte det.
Nej.
Alltså, jag tycker det är gott. Ja. Men ja. Man behöver det här italienska sesambrödet då.
Mm.
Och sen så köpte jag, man kan välja på olika cold cuts själv. Ja. Som är då tre stycken olika sorters korv och skinka ska man ha i alla fall.
Mm.
Jag valde mortadella som är, den är nästan obligatorisk.
Ja, den var nog i alla jag åt. Ja. Där
och sen så en enkel koppa.
Ja.
Och sen så en ganska lite starkare salami.
Ja.
Ventricina heter den här. Det är liksom vanlig från ICA-grejer här. Så det är inga specialkorvar.
Nej.
Och sen så ska man göra så det här som du sa, en olivsallad. Ja. Det som ska vara både botten och toppen på mackan.
Mm.
Och då köpte jag liksom en sallads, en mix av italienska urkännade oliver.
Mm.
Och sen så då någonting som kallas en olivcocktail då.
Mm.
Från, ja, gå till italiensk deli. Ja. Där det var det både liksom vitlökar som var inlagda, det var cornichoner, det var lite paprika och sen så oliver.
Mm.
Och sen så köpte jag en Felix pickles också för att, för att liksom få upp lite mer den svenska liksom den här distinkta picklesmaken.
Mm.
Och så hade jag de här grillade paprika bitarna som också var inlagda på burk.
Det känns som ett jävligt bra tillägg.
Och så är det provolone ost som är en, det som amerikaner vill kalla för, om man ska göra den i ugnen, a good melter.
Mm.
Det är ett fint ord tycker jag.
Ja, verkligen.
Men, visst blir man sugen när man hör det?
Ja, it's a good melter. Ja.
Den är ju bara så här krämig och liksom, den tar bara hand om allting. Den smakar inte så mycket.
Nej.
Provolone.
Men den har ändå någon typ av karaktär.
Ja, men alltså. Så, med Swiss.
Mer än mozzarella till exempel.
Ja, verkligen.
Mer än, liksom, den är lite mer. Ja.
Swiss cheese står det i många recept.
Ja, just det. Men det är väl nära.
Ja, ja exakt. Och så hade jag persilja och olivolja.
Mm.
Så det är det man behöver. Och det man börjar med här, det är att man ska göra olivsalladen. Och det här handlar om att hitta den här balansen. Det är inte svårare än så.
Nej, och den får inte vara för torr och den får inte heller vara för slabbig.
Nej.
För den måste liksom vara lite som en lös gröt.
Ja, men
halvlös gröt,
precis,
tycker jag.
Precis, som en salsa ska jag säga.
Ja.
Alltså om du förstår hur en salsa blir, svårt att förklara. Men man ska hitta, ska liksom hålla ihop fast ändå rinna.
Ja.
Ja.
Så att, bavosa, helt enkelt.
Och så gör man liksom när man mixar den här i sin food processor. Food processor, vad heter det?
Det där lät ju inte så ung. Jag kommer när min mamma hade köpt en food processor för första gången på 90-talet.
Ja, sa hon det mycket då?
Ja, men hon sa det typ food processor. Food processor.
Ja, nej men en sån jävla. Ja. När man mixar ska man inte mixa för mycket heller. Alltså det ska vara som
ja.
Alltså så det inte blir för slätt bara, så man kommer ihåg det.
Nej.
Men så då tog jag först liksom oliver, lite pickles, och sen så lite cornichoner, några vitlöksklyftorna som var inlagda, persilja, och sen så i med den här
paprikan
som var grillad, inlagd, också köpt på en sån delibutiken där. Jävla gott det.
Ja, fan vad gott. Men vi ska också säga till konsumenterna att på välsorterade delis och saluhallar så finns det ju färdigt gratinera.
Ja, det gör det, eller
hur? Ja, ja.
Men det gör det ju. Men det här är ju kul att göra egen.
Ja, det är väldigt kul. Men om man är på typ landet och vill göra en snabb muffaletta och ha bröd, pålägg och en färdig gerinera, då har man ju en lunch
som man gör på 5 minuter.
Men gerner, alltså okej, det är färdig både med oliv och allting. Alltså hela livsalladen färdig. Finns det?
Ja.
Jag trodde det var själva det andra.
Ja, fan, det fanns ju på jag skulle ha köpt en sån burk till dig på flyg. Det fanns ju på flygplatsen så här Aunt May's Jardinera liksom.
Aunt May, burk. My ass hade Aunt May.
Jag vet inte om hon hette exakt så. Nej, men det var ju något sånt.
Jo, men jag skiter i vad hon heter. Ingen aunt har någonsin varit nära den där burken som var på flygplatsen i.
Nej.
Ja, men det här är i alla fall en egen variant av det.
Ja, snyggt av dig.
Och så mixar man den, som jag säger. Några sådana zutzut.
Mm.
Kanske säger med 4 sekunders kör.
Mm.
Och sen så är det dags för brödet. Och då så här, mitt bröd var ju då för högt. Ja. Så jag ska bort mittendelen helt enkelt.
Ja.
Svårare än så var det inte. Och sen så ryckte jag ur lite
av
innanmätet i brödbitarna. Mm. För jag vill inte ha för mycket bröd.
Nej.
Så det kan man alltid göra.
Och du får ju en sån härlig ratio på mackan när du tar tuggan sen också. Du känner så här, helvete vad mycket pålägg det är.
Exakt. Vi ska komma till det med ratio, för det tyckte jag kanske blev att jag...
Overdid
too many layers, så, tror jag.
Ja.
Faktiskt, men det kan vi komma till. I alla fall, dra ut lite in och mäter i mackan. Det är alltid nice. Kastat helvete.
Mm.
Och sen så är det bara att jag kör lite olivolja i botten. Och sen så är det bara att klä båda sidorna med den här olivsalladen.
Mm.
Och när den ligger där och drar åt sig får den gärna göra det ett tag.
Ja, precis. Ja, det ser jättefint ut.
Och sen så får den bara ligga där och mysa. Den kan ligga där i en timme och dra åt sig.
Mm.
Om du vill.
Mm.
Annars kan man ju. Man kan ju också bara fortsätta köra klart då.
Mm.
Och sen är det bara att börja bygga. Och då byggde jag så som jag gjorde kopparskinka. Sen körde jag salami. Sen mortadella, sen provolone. Sen körde jag det en gång till.
Ja.
Och jag kanske tyckte att en och en halv av de två lagren hade kanske tyckte ännu bättre.
Ja.
Men det är mycket pålägg liksom.
Men det är också lite uspen tycker jag. När man äter en muffalett att man känner sig lite syndig. För man när man gör macka själv så gör man så här, ett lager ost, ett lager skinka. Och sen är det klart.
För det är det man känner.
Så här är liksom, det är klart att de måste över...
Alltså när man såg amerikanska filmer när man var liten. Bara, så, när de åt så här, vad kallas det? Så här, alltså med bologna. Alltså så här, bara en macka med skinka och typ senap. Som de så var det alltid så här, hur många pålägg de har, tänkte man.
Ja.
Då känner man sig lite så. Ja. Man känner sig amerikansk och syndig.
Ja. Ja.
Och sen när man har byggt sin macka med de alla lager med kött och med ost, så vänder man upp locket. Och sen så har du liksom en ganska hög historia av macka.
Mm. Mm.
Det ser brödet ganska gott ut.
Det ser gott ut.
Det är inte så hårt som du tror.
Nej, det ser lite hårt ut, höll jag på att säga. Men, ja. Ja.
Och sen så gav jag det. Bara en härlig liksom,
ja, precis.
Jag skjutsade till den lite.
Där är barnrumpan i bilen för att representera.
Exakt. Jag tryckte till den ordentligt, fick ner alla juicer ner i brödet liksom, ordentligt.
Ja.
Och sen så förpackade jag den. Och då körde jag först vanlig plast.
Ja.
Och då varje dragen när jag liksom rappar in den,
ja,
så drar jag åt ordentligt, hårt ordentligt, så verkligen så här, blir en tight liten sak.
Uh-huh.
Och samma sak med lite smörpapper. Att jag liksom bara packar in den.
Okej.
Okay. Sen så hade jag in den i kylen. Minst en timme ska det vara.
Okay.
Men jag hade den in i 2 ungefär.
Uh-huh.
Och den kan ju vara i 5-6 timmar. Uh-huh. Utan problem. Uh-huh. Innan man skär upp den.
Uh-huh.
Sen är det dags. Sen är det ju det här. Det är dags att skära upp den. Det är ju spännande. Alltså.
Uh-huh.
När jag tar ut den då. Så först så tar jag ur den ur pappret. Uh-huh. Och sen så tar jag bort plasten. Och sen tillbaka ner i pappret. För att jag vill ha pappret sen för att äta igen. Men plast är inget snyggt. Så gjorde jag med det. Och sen så bara delade jag mackan rätt av.
Och nu moment of truth.
Det här är ändå mysigt första. Men det här är så spännande ju. Hur ser det ut inuti?
Ja, det där är gott alltså.
Och då fick man ju det man vill ha, kände jag.
Ja, fan vad snyggt Niklas.
För då ser man liksom att olivsalladen har börjat ta sig in i brödet.
Mm.
Alltså den har börjat liksom ge en jävla bra liksom smak av brödet, men inte hela vägen ut i kanten.
Det är också så briljant det här med att ha liksom spreaden på både locket och golvet, så att det är liksom tuggan blir så mycket mer komplett än som vi gör. Man brer smör under och sen lägger man på en torr brödskiva ovanpå.
Alltså kaféer och allting.
Ja.
Man har aldrig någonting på toppen.
Nej.
Men jag tyckte den blev för stor här.
Normalisera spreaden på båda sidorna om pålägget.
Men jag tyckte den blev lite stor, så att jag gjorde faktiskt så att jag delade upp dem i kvartar.
Uh-huh.
Men det kan man göra som man vill liksom.
Ja, men alltså den normala muffaletan är ju en stor cirkel som du gör tårtbitar av.
Ja, men exakt.
Så det är ju, det är ju...
Så de blir små eller sådana här.
Ja, men precis.
Perfekta, perfekta portionsbitar.
Fan, det där hade du kunnat sälja i New Orleans
på riktigt,
utan problem.
Jag tyckte det var fint.
Skitbra ut.
Ja, vad kul. För jag blev skitöverraskad hur gott det var. Alltså.
Ja.
Men som sagt, alltså, kanske två lager för mycket. Eller ett halvt lager för mycket av den här korvhistorien, tycker jag.
Jag tycker ju det där ser härligt ut, men absolut.
Ja, det ser härligt ut, det gör. Ja, nej, så det var muffaletan som jag ville dela med mig om.
Ja, fan vad kul. För det var verkligen också det som var en av de stora behållningarna med resan, var att ge sig ut på jakt efter den där perfekta. Jag åt en på ett ställe som var skit, hade jättebra mackor och mer liksom, som heter Cochon. Som hade alla de här, de hade alla olika mackor, men de hade också en muffaleta, men de hade mältat den lite.
Mm, det kan man också göra.
Men det tyckte jag riktigt om. Jag tyckte det var lite fusk typ. Eller då, jag var så trött på smält ost.
Jag håller med dig, för det blir något annat. Och jag tänkte också på det, ska man till den här podden nu, såhär, ska jag liksom såhär, göra en, för jag läste om det, man kan göra sådana. Och då är provolonen då en
good melter.
Nej, men att man skulle liksom grilla, trycka till och grilla den liksom, i en mackjärn. Liksom, men det blir en annan macka.
Alltså, ja, det blir för likt en smält grilled cheese eller något sådär. Det kan man få på annat håll. Men förletan tycker jag ska vara en ren smörgås.
Jag tycker hellre, jag har ju väldigt svårt för oliver som är varma.
Ja, okej.
Alltså jag tycker oliver, framförallt en olivsallad med pickles i typ då, som det är.
Mm.
Alltså det måste ju vara, det är ju fritören i det kalla i det som är gott. Alltså får man värme på det så här, ja, det är klart det är gott. Alltså, men det här, jag tycker man ska vara stay true till de amerikanska, sicilianska amerikanska arbetarna.
Ja. Nej, men kul.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet. Och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Jag måste ändå bara på något sätt summera mina typ, jag ska säga mina topp tre mackupplevelser där. För vi åt ju mackor minst 2-3 gånger om dagen. Hela veckan.
Ja,
på olika ställen. Och åkte bara runt. Och vi hade ju då Jonas Kramby med och hans fru. Som kan allt om New Orleans och har varit där flera gånger. Och hade koll på alla de bästa ställena. Och då var det då Min bästa upplevelse var ju inte med mackor.
Nej.
Utan det var ju när vi åt crawfish ute i liksom deltat.
Ja, ni var ute just
nu. Då hade inte vi hunnit prata. Då hade inte vi hunnit podda än. Eller?
Nej, ni skulle åka ut.
Vi skulle åka ut.
Till swampen och
just det, precis.
Kolla på alligatorer.
Ja, men det var på onsdagen. Men då började vi med. Då åkte vi 2 timmar ut från New Orleans. Rakt ut i liksom swampet. Mm. Kom till någon liten liksom bio. Eller vad fan det heter.
Men
det är någon liten bukt liksom.
Där bay, är bara,
bay. Ja, men inte där, det är kreol, det är bio. Men jag kanske har fel nu. Skitsamma, det var en liten hydda liksom, där de hade alligator tours liksom. Några 3 motorbåtar som ligger med en liten brygga och så en liten shop där det finns iskall Budweiser och liksom lite krokodilsouvenirer typ. Men så åkte vi först ut där och det var ju skithäftigt. Alltså jag är inte så mycket för guided turer liksom egentligen. Men det var skithärligt att baka runt den här otroliga miljön och se alligatorer på nära håll som låg och solade på stenar och liksom. Så en jävla vidrig grej som jag inte visste fanns, en snake bird.
Nej.
Det behövs inte i mitt liv. En snake bird. Nej, för vi såg så här, det bara stack upp något svart så här snabbt då och då.
Men du menar
bara, yeah, that's a snake bird.
It's hanging around here by the Gators to fetch some leftovers, bla bla bla, typ så här. Och det såg ut som en blandning mellan en typ korp och en orm. Alltså det är inte nice.
Det flyger väl inte?
Nej, jag vet inte. Jag såg den aldrig flyga. Jag såg den bara guppa på ytan.
Ja, för den...
Med lång hals och liksom...
Nej, men jag förstår. Som, jävla, alltså, så här, som det här Loch Ness-odjuret typ.
Ja, nej, men jag förstod inte riktigt exakt vad det var. Men bara ordet snakebird.
Nej, men det är
ett ord som inte jag behöver.
Men hur lång var den?
Nej, men typ. Den var kanske en halv meter.
Ja, tur för den.
Ja, verkligen. Men det var hemskt. Men det var jävligt... jävligt coolt och en så här riktigt jävla originalare med gammal gubbe med lång vit hästsvans och trucker keps som
jag
har satt och...
Jag kommer ihåg vi pratade om att när vi i förra veckans avsnitt så pratade jag om hur de här personerna ser ut med de här glasögonen med de spända senilsnörerna och att det var liksom lite, vad beskriv, han hade skinnväst eller? Nej, jag sa ju.
Nej, man hade ju tanktop, alltså så här avklippt t-shirt, linne, Bermuda shorts, flipflops och trucker keps
och så körde han
och såg ut som han hade knarkat hela sitt liv. Han körde runt oss och någon gång frågade mig, how do you know all this? För han berättade om alla träd och fåglar. Och han kunde ju väldigt mycket. Han bara, I'm no biologist, but I got wet feet. I grew up in this territory. I know everything about it. Vet, han var så där äkta liksom. Men det var fantastiskt.
Wet feet. Alltså, I got
wet feet. Har du wet feet?
Nej, ja, inte för det här. Men det ser ut generellt om man liksom beskriver att man växte upp
i
någonting.
Ja, man har växt upp i vatten liksom. Men sen i alla fall var vi klara med det och då hade ju de kollat upp då en vägkrog som heter Are You Crazy About Crawfish. Mm. Det här är någonting som jag har romantiserat i flera år. Det här när man bara äter Cajun crawfish på tidningspapper liksom. Ja, häller ut på bordet liksom.
Träbord gärna.
Ja, precis. Och vi kommer in i den här lilla vägkrogen som ser ut precis som en amerikansk film. Det är bara grejer överallt på väggarna. Det är liksom varmt, det är fuktigt. Det är liksom...
Någon fläkt som står och snurrar upp taket som skylt, inte hjälper till.
De har en skylt i kassan som kan upplevas som problematisk.
Oh, fan.
Där det stod...
No blacks in here.
Nej, fan, det är väldigt integrerat där i New Orleans. Men det stod don't feed the waitresses.
Ah, ja.
Och the waitresses vägde ju 200 kilo snitt. Alltså, det var ju verkligen... Och det, att sätta upp en sån skylt...
Vad fan?
Det är inte roligt. Eller det är ju väldigt roligt.
Det var superproblematiskt.
Don't feed the waitresses. Ja. En liten parentes i alla fall. Ja. Men sen så beställde vi i alla fall bara in. Vi beställde in bara för skojs skull. Beställde vi också in lite sides. Mm. Då fanns det alligator croquettes.
Aha.
Som var liksom alligator
köttbullar.
Nej, mer som vad heter de här risottobollarna?
Ja, just det.
Vad heter det? Arancini? Mm. Ja, typ såna fast med alligator meat och sådana chili mayo. Alltså det var väl vad det var. Det smakade som en kycklingkrokett typ.
Ja.
Men sen i alla fall så kommer huvudrätten in och då kommer de bara in med två stora plastbunkar, du vet sådana som man har i kök. Mm. Liksom. Två stora sådana där det bara ligger majskolvar, potatis, lökar och dagsfärska liksom, cajun-kokade kräfter. Mm. Och sen tar man bara varsin liksom, iskall Coors Light och sen sitter man där och svettas och äter de här och bara moffar. Och du vet, de här kräfterna liknade ingenting som jag ätit i kräftväg i Sverige.
På vilket sätt då?
Nej, men dels för att de är så jävla mycket köttigare.
Ja.
Dels för att de är ju så fruktansvärt färska. Det är väl ungefär som när du åker till Göteborg och liksom förundras över hur havskräftarna, hur de kan ha sån stuns i sig.
Mm.
Men här var det så här, du vet, du bara rev av stjärtarna, knäckte av. Det är ju ett annat sätt, lärde vi oss också då, ett annat sätt att äta kräfter på. Men det handlar ju också om att de är så medgörliga.
Ja.
Men du bara tar av dem, vrider av dem så, pang. Tar av de två översta
lederna på knogen.
Två översta skalbitarna.
Jaha.
Bara de här två. Du bara vrider av dem på stjärten högst upp. Och sen kan du bara...
Man kan dra ut den.
Sen bara suger ut den.
Ah,
så bara satt åt så och gick så fort.
Och det är ju också hela grejen med det. Alltså för att slippa hålla på.
Ja, nej. Du höll inte på att pilla någonting. Nej. Du bara flippa av två, sug i dig. Flippa av två, sug i dig. Flippa av två, sug i dig.
Okej, så de två liksom skalbitarna så att säga, närmast kroppen, högst upp.
Ja, precis.
De tar man bort.
De tar man bara bort.
Och sen så är det bara...
Resten kommer av sig självt. Och de är så... De har sån stuns.
Ja.
Och de är så rena.
Alltså de är så här helt vita och klara i köttet. Och så har de ändå den här hettan och kryddan. För de har legat i den här jävla gumbo-koket liksom. Och det var, då bara kände jag att jag,
nu hittar
det här är en plats och en måltid som jag har drömt om i säkert 15 år. Och det är precis så bra som jag väntar mig. Jag får nästan gåshud när jag pratar om det.
Ja, jag förstår det. Fan vad mäktigt.
Ja, och så är det så här varmt och man sitter i den där miljön. Och,
det var inte heller,
det var en sån dröm. Det var en sån dröm.
Det var ingen jävla supermodern AC som förstörde stämningen med att det var liksom kallt och skönt.
Nej, inte just där. För,
nej, men vad skönt. Men det skulle inte vara där.
Nej, det var lite halv, det var lite mer grejer i taket. Ja. Nej, men det var en perfekt upplevelse. Mm. Så det är min topp ett. Och det var inte en macka.
Ja, det förstår jag. Vad fint.
Men, ja. Men sen var ju då topp två var ju, den berättade jag om förut. När vi bara kom in bakom en pub där det var ett litet hörn.
Ja, den po-boyn där.
Killer po-boys.
Ja, förra avsnittet, ja.
Ja. Och den var ju också bara så här. Det var också, vi var förundrade över hur jävla snabbt det gick. Och, ja. Alltså alla är så här, de är så snabba på att langa ut maten också. Mm. Jag vet inte vad det är i Sverige som gör att vi är så jävla långsamma.
Moral.
För det var inte sämre kvalitet.
Nej, jag fattar inte heller.
Nej, men det var helt otroligt i alla fall. Men den var... Mm. Och det var ju då... alltså jag tog en shrimp and brisket po'boy.
Ja, man kan välja po'boy. Alltså, men det är inte bara...
Finns ju, det originalet är väl typ friterade ostron och räkor, tror jag.
Ja, men...
Och så är det ju
bara något lite... kött där väl.
Vad säger du?
Är det inte alltid en surf and turf historia?
Nej, det behöver
det
inte.
Nej, det är inte. Jag tror alltid att det var det. Okay,
nej. Jag åt flera så här bara vanliga shrimp po'boys liksom, med bara räkor och sallad och lite någon mayo liksom. Alla gör dem ju lite olika. Mm. Men huvudgrejen är att det ska ju vara friterade räkor i liksom. Eller ostron.
Jag läste, vet du vad vi sa det här förra avsnittet, vad det betyder? Poor boys.
Ja.
Alltså post of a poor.
Vad säger du?
Vad det står.
Ja, poor. Ja.
Sa vi det förra avsnittet?
Ja, det kanske vi gjorde.
Jag vet inte. Jag frågar, vad vet du nu?
Jag vet inte, men jag tror att det handlar om att det var en arbetarmacka från början. Liksom. Det finns ju obegränsat med shrimp där. Liksom. Ja. Det är inte ens dyrt. De har ju som krydda.
Ja.
Vi ville ju göra, vi vill göra den här på Sandhäxan. Ja. Men vi har konstaterat att det går inte att köpa sådana räkor. Det går inte att få tag på sådana räkor först och främst. Det närmaste man kommer, tror jag, i Sverige, det är om man ska köra sådana här vaganeräkor.
Ja, just det. Vad de heter.
Alltså, de är ju stora liksom. Ja.
Vaname.
Men de är också dyra och det går inte att göra i sån. Nej. Du ska vara mycket räkor i varje macka. Du får inte bara sprinkla tre stycken.
600 spänn per macka.
Du ska ju fylla mackan liksom. Så det projektet har vi tyvärr nästan.
Men det är ju hela grejen med att utnyttja sedan det, alltså det sin lokala råvaror, och därför man vill resa och äta saker någonstans, för där det går inte att göra. Det går inte att ha ett hål i väggen i Stockholm med den och göra den på vågen. Det är helt omöjligt.
Nej, det är helt omöjligt.
På grund av och ekonomi. Det tycker jag är kul.
Ja, det gör det ju väldigt speciellt att komma dit. Men då tog jag i alla fall, det var någon typ av brisket, friterade räkor, och så är det ju någon, gör de lite olika mayo-aktiga såser, lite pickles, ibland var det lite kål, någon liten kålsallad för lite fräschör, och sen bara krisp första tuggan, sen sjunker det ihop och sen blir det bara en perfekt slabbmacka liksom. Och till det liksom kall öl och en Jameson typ. Eller någon bourbon. Men tredje då. Mm. Det var helt otippat. Det var sista dagen.
Mm-hmm.
Då hade Jonas och hans Maria åkt hem. Och vi hade bara så här frilek. Så att köpa presenter och gå runt i Garden District. Typ.
Men då brände du alla dina pengar på olika popcorn till barnen.
Precis. Ja. Men då så går vi förbi ett villaområde bara. Plötsligt svänger upp en liten rasslig jävla foodtruck. Det är inte ens en foodtruck. Det är en pickup truck med en plåtlåda bakpå.
Men typ så här som mexikanska byggarbetare har. Liksom.
Ja, men typ.
Sådär.
Ja. Ja. Och där står de i en liten lucka, och så står en kvinna där och en man, och på sidan är det bara is och massa kall läsk. Och i bakluckan så har de liksom tacos.
Ah.
Och då är det honduranska tacos. De är från Honduras.
Ah.
Förmodligen super, alltså de har inga rättigheter eller någonting att få sälja där, men de har kört runt. Och vi trodde att de körde runt för att de levererade till folk som jobbade i de här. Garden District är liksom ett jättehärligt villaområde. Men det, och jag tror att de svänger runt till olika byggarbetsplatser och säljer till liksom immigranter som vill ha smakerna av hemma typ.
Mm.
Men vi lyckades hugga dem där och få köpa av dem.
Ni åt upp allt för de som skulle sättas.
Ja, nej, men de var ju asglada såklart, för vi gick ju loss. Men då beställde vi bara en beef taco liksom.
Ja.
Och det var så jävla gott. Så att det inte men är det, dels är det ju sammanhanget bara att man känner så här, det här är på riktigt.
Liksom. Jo, men du står där och de är på väg ut till liksom de här, ja. De här latinamerikanska gästarbetarna som står, ja. Och liksom bygger poler åt rika amerikaner.
Ja. Mm. Men låt oss inte problematisera
nej,
det för mycket.
Nej, skitsamma. Ja. Nej, men det är fint.
Ja, det är fint, ja. Det är fint. Men då är det ju så här, och det var också så här som man har sett, när man har sett, man äter ju tacos så jävla mycket här hemma, ja. Och, men det är, man fattar ju att det är inte närheten av vad det är om man äter det i Sydamerika, eller i Mexiko, eller...
Nej.
Men sen finns det ju svenska ställen som är nära. Alltså, jag vet inte vad det finns här i Sverige, Laneta och...
Ja, vad det heter.
Det finns ju flera.
Ja.
Som där brödet är nybakt och färskt och liksom har lite krisp och stuns och så här. Men det här var ju någon det var så jävla rent också, så jävla enkelt.
Berätta om
bara en tortilla.
Men just att det är Honduras och liksom Mexiko. Kände du var det någon
annan? Nej, det fattade jag inte skillnaden. Nej, det var inte det. Överhuvudtaget. Men det var ju bara en sån liten tortilla, lite så här beef som jag tror att de har bara grillat typ dagen innan,
ja.
Och sen har de bara moffat runt det i någon lite så här, du vet, krydd marinad, ja. Mojs typ, ja. Med lite lök och typ kanske lite ananas eller något, för det var lite både sött
som
och starkt.
Som låg varmt eller?
Ja, hon hade liksom lådor i den här bakluckan, ja. Och sen så värmde hon det lite på plats, ja. Typ. Jag såg inte exakt hur hon gjorde. Men så var bara det, sen var det koriander en stor jävla skiva avokado, och den här avokadon var ju inte sån här jävla
det
fucking Ica-avokado som vi köper här, nej. Som är halvt bruna och små, utan det var en avokado, alltså den skivan var kanske så här stor, alltså köttig, så kompakt,
typ 12-15 centimeter
grön, ja. Bara en sån skiva rätt över, och sen tror vi att det var en tomatillo salsa, alltså så här gröna picklade tomater typ som man hackar upp och, med chili och hetta och sötma som de bara ringlade över.
Wow.
Och sen bara en liten klyfta lime som man bara drog över, och sen bara in i käften, och det var så gott så att jag blir nästan gråtfärdig när jag tänker på det.
Men du, det här borde man nästan testa att återskapa.
Ja, faktiskt.
Alltså jag vet vad jag tror, att ananasen tror jag var, om det var ananas i, så tror jag att det var jättegott.
Jag tror det, jag är inte helt säker.
Det var någonting,
för att i det här köttblandningen så var det liksom, jag vet att det var lök, men sen var det också något som var lite så här sötsyrligt som jämkade
upp. Men tror du inte att de kanske till och med har cured, eller vad säger man, the meat in ananas?
Kanske.
Ananas.
Ja. Det är ju tydligen en grej. Och så, men det kändes lite som du vet när man ser ibland, när de sätter bara så här, man ser i matlagning i Sydamerika ibland, ser man att de bara sätter så här köttslamser på en pinne, och så varannan ananas.
Ja.
Och sen köttslamsa, ananas, och sen så rullar den där, och sen skär du av, så får du så grillad ananas och kött i samma. Så gott alltså. Så jävla gott var det.
Okej, fan.
Och då stod vi bara där i 40 graders värme i gatuhörn och åt det där från bakluckan på en jävla bil. Ja, det var topp 5 bästa matminnen i livet.
Jag förstår det, hör du.
Ja, men topp 3 på den här resan, vilket säger en del om kvaliteten på maten i den här jävla stan.
Ja,
det var... Jag verkligen rekommenderar alla att åka dit och käka.
Fy fan vad härligt.
Ja.
Jag blev ju som sagt inspirerad hela veckan av att se, som vi lovade så skulle du också trycka ut grejer på vår Instagram, vilket du gjorde. Men de följer säkert dig också, som podden, så de kan väl de har nog sett hur det var. Men, och det är det som jag tycker är spännande. Det här var en resa där jag inte blev sur på hur mycket det uppdaterades.
Nej.
Alltså jag tyckte det var så bara mysigt.
Ja, det är ju härligt.
Alltså att det inte var, ni tyckte inte att ni själva var så jävla härliga.
Nej.
Utan ni lät maten tala. Förstår du, ibland när vi säger på resor.
Ja.
Så skapar man egen karaktär nästan, vilka man är på resan.
Ja.
Vilket man kan störa sig på i längden om man följer resan på avstånd.
Ja.
Vilket inte ni gjorde.
Nej, det är ju fint
ni,
sagt.
Ni var perfekta att följa. Och jag till och med kollade upp det här. Typ allt ni åt så började jag googla på Hondurian tacos. Men då fick jag bara upp massa jävla friterad tacos. Ja, så det är därför jag undrade vad det var.
Men, nej, men alltså, jag ska gå till botten med den där tacon.
Ja,
vi gick ju sen hela dagen och diskuterade vad det var i.
Ja.
Och Ville, vår kökschef som är så jävla bra på att sätta grejer, han konstaterade att det förmodligen var en tomatillo och salsa i alla fall. Så det har vi, och den här biffgrejen känns som att man kan gissa sig till om man bara laborerar lite. Om jag hade testat att göra den så skulle jag grilla ananas och entrecôte eller ryggbiff.
Ryggbiff tror jag.
Och sen skulle jag...
Nej, entrecôte bra.
Och sen skulle jag hacka upp det och sen skulle jag köra det lite till i en panna liksom,
med
heta kryddor och lök.
Ja.
Så att det blir som en
cayenne och lök.
Precis.
paprika, rökt paprikapulver kanske. Lite
ja, sånt. Men precis. Lite sånt. Och också den att äta liksom en taco utan massa jävla ost.
Ja.
Smält ja, ost eller liksom, du vet, det gör man ju inte där.
Nej, klart.
Det är bara vi svennar och amerikaner som förstör allt med ost. Ska jag säga, som har en grilled cheese macka på vår restaurang. Men skitsamma.
Men okej, så varför kan inte du
ge mig på den?
Ska vi ge oss på den i sommar på Gotland?
Ja. Ja.
Ihop.
Det är det att vi måste ju kunna göra riktigt bra majstortillas själva då. Med majsmjöl och grejer. Jag är så jävla dålig på att baka. Men det är du bättre på.
Ja, men det löser
vi. Så svårt kan det inte vara. Det är ju jättelätt mix typ. Och sen steker man den i bara en panna.
Ring Krambi, vänna.
Ja, visst. Ja, gud. Ja. Ja, men det om det. Ja. Nu tänker jag också släppa New Orleans, för att jag känner att jag har över...
Ditt Provence.
Ja, men jag har över... Nu har jag snackat om det 2 avsnitt i rad.
Jo, men...
Jag har varit där en vecka och uppdaterat hela tiden. Och jag kände nu att nu är folk trötta på det här.
Nej, det är vi
nu
inte.
Nu får det vara nog.
Vi är inte det.
Nej, okay.
Alls. Inte jag i alla fall.
Nej, men det skulle vara härligt, som jag alltid säger, det skulle vara härligt att åka dit med dig. Hoppas att vi kommer göra det någon dag.
Mm. Vi har mycket att resa. Vi har Tokyo. Vi måste ju åka ner till Provence då.
Ja, det måste vi ju såklart. Ja, det är mycket vi måste göra.
Men det är bra. Det är en i öst, en i mitten och en i väst.
Ja.
Vi ska se.
Mycket bra.
Nej, men jag tycker vi kan packa ihop här idag.
Ja.
Vi har inte så mycket mer. Det blir mycket mat idag. Men det är ju så ibland.
Ja, och det är det ska vara.
Verkligen. Jag tycker att vi kan lova att nästa vecka så vet vi inte, vi kan inte lova någonting, för vi vet inte vad det blir för nästa vecka.
Nej.
Det kan bli gästavsnitt, det kan bli, inte bli det, men det återstår att se.
Det är så det alltid när vi närmar oss upploppet mot sommaren, att vi kommer ha gäster, men det är svårt att få ihop och det får vara lite öppet.
Exakt, och den 21 juni så fyller vi 100 avsnitt, och då ska vi göra något kul avsnitt också.
Ja.
Eller så kör vi bara ett vanligt avsnitt och skiter i att spela. Men fan bryr sig att vi har gjort 100 avsnitt.
Fan bryr sig.
Vi kanske får en ballong på Perfect Day.
Kanske.
Tack för att ni lyssnade den här veckan, så återkommer vi med på Instagram med Muffaletan.
Mm.
Och så hörs vi nästa vecka.
Yes, tack för att ni lyssnar. Vi älskar er.
Puss.
Puss. If you've never seen a quaint old southern city, just think of New Orleans. If you've never seen that town, boy, it's a pity. Oh, there's nothing like New Orleans. It will remind you of old-fashioned lace. A glass of wine will greet your smiling face. And if you ever see a black-eyed man like mine, boy, well, you're right in New Orleans. I'm no biologist, but I got wet feet. I grew up in this territory. I know everything about it.